Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså man kan bli high som fan av att vara känd och liksom bli igenkänd. Alltså det där är helt tomt för mig. Jag vill bara må bra. För det där är verkligen så att vara en känd person. Man tror att det kändiskapet och den uppmärksamheten ska ge någonting. Det ger en ingenting. Det är helt tomt.
Varmt välkomna ska ni vara till Mona möter. Så jag vill ju välkomna Kakan Hermansson.
Tack. Lyxigt.
Konstnären.
Ja. Alltså bland annat.
Du gör ju du gör så mycket grejer. Jag har liksom inte fattat exakt vad det är du gör.
Men vadå, det gör ju du också.
Ja, men jag vet. Du gör så mycket. För jag har verkligen kollat. Du gör Du poddar?
Ja.
Du är programledare.
Ja, men det är, alltså, jag har ju jobbat typ 15 år med tv. Men sen så fick jag liksom, 16-17. Men sen bara kände jag att det var, alltså det tär på att vara en offentlig person. Jag är liksom inte så, jag tycker att det kanske tar mer än det ger.
Fan vad intressant.
Ja.
Och när har du, vad coolt att vi så här direkt glider in på djupet.
Ja, när du kände mig vara ytlig.
Vad sa du?
Alltså det finns inget, man kan vara ytlig. Speciellt inte med dig.
Men alltså vi satt ju faktiskt innan här som vi pratade, så diskuterade vi om att första gången jag såg dig så var det på en salong, och mitt första minne av dig var ju så här, jag träffade Kakan och vi hade värsta djupa samtalet fastän inte vi kände varandra.
Du gled typ runt på någon slags stol, tror jag. Jag gjorde mig i ordning hos mormor för jag skulle gå på Grammys.
Ja, jag kommer ihåg det. Och jag, som sagt, har ju den här podcasten, jag har den här YouTube-kanalen. Jag älskar ju verkligen att dyka djupt med människor. Jag älskar att prata om känslor, saker man har gått igenom. Men någonting också som jag tycker om väldigt mycket är att liksom inkludera mina lyssnare. Se så här, vad har du för historia? Vad kan de lära sig? Egentligen så är det högt och lågt.
Mm.
Och det som jag egentligen reagerar på var faktiskt det första du sa nu. Att det kan, så här, att det kan tära på en. Mm. Att vara en offentlig person. För vi vet ju att det kan ju också boosta egot väldigt mycket.
Ja, men jag tror, alltså det finns ju många olika perspektiv i det här med att vara en offentlig person. Att vara en offentlig person som är typ, ja men ponera att jag hade varit en blond, smal, typ snygg. Alltså jag är snygg, jag vet. Men,
du är det.
Ja, men du behöver inte säga. Ja. Men en typ så här, en normisk tjej, straight. Alltså bara varit så, hej, jag jobbar på TV4 och gillar att göra TV. Jag är inte den personen och har alltid varit jättepolitisk. När jag började göra TV var jag liksom en så här krustpunkare, aktivist. Och var liksom lite tyst. Jag höll inte inne någonting. Och då, det var typ 2007-2008. Alltså då fanns det inte heller så många offentliga. Dels radikala feminister eller lesbiska. Som jag var då. Och det var liksom. Jag vek mig liksom inte för någonting. Och det har ju verkligen. Så har jag fortsatt. Och det har ju verkligen satt sina spår. Alltså jag har ju varit så extremt hatad. Men sen har jag också varit så duktig att jag har fortsatt fått jobb liksom. Men i den positionen jag är så har det varit väldigt slitsamt att vara en offentlig person. Och rewarding, absolut. Det känns som att det finns liksom en hel generation med unga tjejer som har haft mig som förebild. Och det är ju fantastiskt. Mm. Men det är också slitigt liksom. Mm. Men jag tror, sen jag fick barn har jag varit så här, fuck det här.
Mm. Är det för att du har fått en annan purpose?
Jag tror att, alltså det är så många som säger så när de får barn, att de är så, åh det var så skönt för då satte inte jag mig själv i första rummet. Så är det absolut, men för mig har det nog varit att jag har satt mig själv lite mer i första rummet för att jag måste vara hel liksom.
Mm.
För att ta hand om mitt barn.
Mm. I dig?
Alltså jag har varit så, men det finns inga. Jag kan inte gå några genvägar. Jag kan, alltså som i min terapi. Jag måste bara löpa linan ut liksom. Mm.
Och vad har du gått på för typ av terapi?
Nej, men vad har jag inte gått? Alltså jag började när jag var 18.
Mm.
Och då blev min syra sjuk i cancer. Och vi hade massa släktingar som dog samtidigt. Alltså typ samma dag som min syster upptäckte sin cancer. Så då gick jag nog. Då, jag vet inte vad det var för terapi. Men säkert psykodynamisk.
Mm.
Via barnsjukhuset.
Mm.
Och sen så, och då hade jag, alltså, då var jag redan i behov. Alltså innan min syster blev sjuk var jag redan i behov av terapi. Och sen så flyttade jag hit för 21 år sedan. Då mådde jag piss. Då gick jag i KBT. Mm. Och KBT, det var bra för mig för att jag kunde hantera panikångest och sådär. Men jag behövde ju liksom förstå varför jag hade ångest, inte bara hantera min ångest. Och det förstod jag liksom ganska snabbt. Att jag vill inte bara lära mig hantera ångesten. Jag vill gå till botten med det här. Och, alltså du vet, det är 20 år sedan. Det är 25 år sedan jag började terapi.
Mm. Vad har terapin gett dig det mesta?
Alltså det som har räddat mig. Mm. Det var när jag gick som en, alltså hos en psykodynamisk behandling liksom hos en otrolig terapeut som var specialiserad på kvinnor, trauma och hade jättemånga lesbiska patienter eller vad det heter. Och det var liksom så mycket, i en drömvärld kan man tänka så, varför behövs det? Men det är samma som jag tänker att typ så, mina POC-kompisar, de behöver gå till en som förstår rasism.
Mm.
Och för mig var det så värdefullt att gå till en person som dels var så här några generationer ovan mig och kom från en så här politisk och lesbisk bakgrund. Men hon förstod mig så jävla bra.
Men var hon lesbisk själv? Mm. Ja. Och det är jävligt, det är faktiskt så, för att när jag pratar om min terapeut, då pratar jag väldigt mycket om att så här, han är italienare, så han förstod min uppväxt. Mm. Han är själv uppvuxen i Norsborg, han fattar så här och var typ muslimsk tjej i ett svenskt samhälle. Och det är mer att du kan relatera på ett annat sätt. Men skulle du säga då att så här, för att det jag kunde känna var att ingen riktigt förstod mig. Och det spädde på den här känslan av att jag kände typ som att jag är knäpp.
Mm.
Det är ingen som fattar, det är säkert något fel på mig.
Mm.
Medan när du träffar någon som relaterar mycket till det du säger och det du känner, så blir du genast så här, oh shit, jag kanske nog inte är så här knäpp som jag har trott.
Nej, alltså jag menar, knäpp kan det ju vara ändå. Jag menar, jag är ju helt, jag är också, alltså jag är knäpp. Men också ganska läkt nu. Men också jag har ADHD och det fattade inte jag när jag gick hos henne. Jag fick min diagnos när jag var 29.
Mm.
Och för mig, jag har alltid känt mig knäpp. Jag har liksom alltid känt mig som en alien liksom. Mm.
Varför?
Jag tror jättemycket handlar om att jag hade ADHD, eller jag har ADHD, och jag bara, min hjärna funkar annorlunda än mina kompisars. Jag har liksom aldrig varit en sån tyst tillgänglig tjej. Mm. Jag har bara varit skitsmart, alltså duktig i skolan och tränade skitmycket handboll, och det var nog det som fick mig att kunna ha kapacitet att vara bra i skolan. Men liksom alltid prata, ingen impulskontroll. Skitmycket ångest innan jag kunde förstå vad ångesten var. Och sen liksom befinna mig från en tidig ålder i ett politiskt sammanhang liksom. Där politiken går för allt. Alltså en psykiska hälsa, nästan ens familjerelation. Alltså allting. Det blir liksom... du förstår säkert mig. Är man en politisk person, då finns det ju ingen gräns.
Ja, ah, jag fattar vad du menar, exakt.
Det är inte, alltså...
För det blir inte så mycket hjärta.
Alltså det blir, man tror man gör det från hjärtat, men man gör ju det för man vill bli fri av världen. Ah. Alltså hur fan ska man kunna göra det?
Ah.
När man är så 21 och bara helt fuckad. Och sen så befinner man sig kanske i en kontext där massa människor mår dåligt och massa människor är gränslösa och man har våld som strategi ibland och så har alla den strategin och alla har de erfarenheterna. Om alla har PTSD, då är det liksom men terapin, jag ska säga, när jag gick hos henne, Charlotte heter hon, det, alltså jag tänker på henne, du vet, flera gånger i veckan och bara, hon räddade mig. Och fick mig att förstå, du vet, mina destruktiva relationer. Och sen, jag gick hos henne. Och sen flyttade jag, tog jag uppehåll från, jag gick på Konstfack. Bodde i Malmö, var i USA lite. Sen kom jag tillbaka till henne och började gå där igen. Och sen så gick jag där när jag var gravid. Och då var hon så här, du får bara gå här ett tag till. För sen ska du bara ha blicken inåt, liksom mot ditt barn. Och det var sista gången jag gick hos henne.
Medicineras du för din ADHD?
Ja, nu gör jag det.
Ja. Okay.
Sen ett och ett halvt år tillbaks. Mm. Men jag gick ju liksom 11-12 år utan.
Mm. Och hur var det att gå utan?
Men det var ju bara som mitt vanliga liv. Jag visste ju ingenting annat.
Nej. Och tror du, för jag brukar diskutera så här, just ADHD och sådär. Tror du att man föds med det?
Mm.
Mm.
Och det är mycket den diskussionen som... När folk kan kräkas ut så bara, men alla har jag. Nu får jag alla ADHD. Och då brukar jag fråga så, men vad... Så, när du säger så, vad får du ut från att säga den kommentaren? Har du själv ADHD eller vad känner du människor som har det? Jag tror säkert att det är fler i vårt samhälle som har det än vad man tror. Också, alltså symptomen på ADHD är samma som PTSD. Jättemånga flyktingar har ju det, eller som har upplevt flykt, också kanske andrahandsflykt, liksom generational trauma. Att jag förstår kritiken mot läkemedelsföretag, men jag menar, alltså ADHD är inte bara så, lite svårt att koncentrera sig. Alltså det är speciellt som, alltså för mig som tjej, alltså det var så jävla mycket skam att inte kunna passa in i att vara en tjej.
Exakt.
Och sen har det ju varit en räddning för mig att jag har befunnit mig i så här liksom radikala feministiska grupperingar där alla har varit bara att där könsrollen är något helt annat.
Mm.
Men jag dras ju absolut till folk som har det.
Mm. Jag tror bara så här, jag har en helt annan så här, alltså tanke när det kommer till just det, och det, jag respekterar din åsikt och liksom vad du känner. Jag tror bara att så här, det känns typ som att det är väldigt lätt att få den diagnosen idag. Och att det är så här, för att jag har ju haft PTSD. Och till mig sa de också när jag var... Jag gjorde ju min ADHD-utredning när jag var 17, tror jag.
Mm.
Och sen så fick jag så här Ritalin och jag blev helt... Alltså det var inte bra för mig. Nej. Det kändes inte bra. Och jag menar, sen när jag gick terapi så fattade jag ju... Shit, jag har liksom posttraumatisk stress och det är mitt nervsystem. Jag tror bara att det känns som att det är väldigt lätt diagnoserat.
Är det det? Alltså min ADHD-träning tog skitlång tid. Alltså det var timme in, timme ut, veckor. Mm. Intervju med min mamma. Alltså det var så mycket. Och jag hade turen att få en feministisk psykolog och en feministisk psykiater. Mm. Men sen är jag har också PTSD. Men som jag tror jag liksom ändå har alltså gått, att den är försvunnen ganska mycket av min terapi. Men ja, alltså det är, jag vet inte, jag har hört också att Ritalin är helt fruktansvärt, jag äter Elvanse.
Mm. Ja, men det har jag också hört flera att ha. Det här var ju länge sedan jag fick den diagnosen. Alltså jag är 38, jag tror jag var typ så här 18 år då.
Men jag tror också så här, en person är ju inte bara sin ADHD. Ja, men då har man då kanske PTSD eller man växer upp i ett... Alltså jag tänker, alla kvinnor har varit, typ alla kvinnor har varit med om sexuella övergrepp. Mm. Alltså vem man är, det färgas ju liksom. Mm.
Men sen är det också det här, just det här med när man zonar ut och sånt där. Mm. Att man pratar väldigt mycket om dissociation. Mm. Att liksom du befinner dig i andra delar av dig själv. Mm. Och det fick jag lära mig jättemycket på min schematerapi. Mm. Att, så här, att vara utzonad ibland betyder inte att det är liksom ADHD. Det kan vara alltså du är dissocierad. Du
är det är väl en överlevnadsstrategi. Exakt. Och en liksom...
Exakt.
Det är jättemånga kvinnor som har blivit utsatta för prostitution som har det som, alltså inte en aktiv överlevnadsstrategi, utan att det är bara så man måste göra för att överleva. Mm. Man kopplar bort kroppen liksom.
Och då tänker jag så här, som du pratade om i början, att du har liksom haft starka politiska åsikter och du har liksom drivits mycket av det här, vilket också har gjort att du har fått stå ut med väldigt mycket. Mm. Hur hanterar du allt det negativa?
Ja, alltså det är skillnad från nu, 2024, alltså från när jag var ung. Mm. Alltså att vara en offentlig person och få skit. Ja, men då kunde det ju liksom, men det är olika aspekter. Dels så har jag försökt skydda mina föräldrar och min syster liksom, för att de inte ska vara oroliga. Från att kanske så i början ha läst allt som har skrivits. Sen successivt bara, alltså jag har inte Twitter. Folk kan inte skriva till mig på Instagram som inte är kompisar med mig. Alltså jag skiter i.
Ja, du bryr dig inte.
Nej,
och hur tänker du? Jag menar, vi är så många människor idag och många unga tjejer och så. Vad är ditt så här, alltså om du fick gå tillbaka? Mm. Vad hade du velat säga till dem, den personen i dig?
Alltså jag tror att jag, när jag kollar tillbaks på mig själv som tonåring eller för 10 år sedan eller 20 år sedan. Jag känner att jag har gjort rätt, för jag har alltid haft bra tjejkompisar.
Fint.
Och det är typ grunden. Mm. Alltså det har varit min trygghet. Men jag har också en bra relation till mina föräldrar.
Fint, och en trygg anknytning.
Jätte. Mm. Och det är en relation som inte är liksom passiv, utan vi har en aktiv relation. Alltså jag bråkar med min farsa liksom, fortfarande. Det är också nyttigt för mig. Typ min syster är 4 år yngre. Vi har ganska olika syn på vår barndom. Det är nyttigt att liksom lyssna på henne. Men jag tror liksom summa summarum är att ha människor omkring sig som man kan vara trygg med. Som man delar åsikter med, men som också kan vara väldigt ärliga.
Fint.
Och det är också ganska svårt att ha ärliga relationer. Mm. Men det...
och när du har fått de här kommentarerna och så, har det funnits en sån här, vad säger man? Ett kall i att försvara dig själv? Eller har du fattat att så här, men de här är knäppa eller de skriver bara så här? För folk har ju inga filter.
Jag kommer ihåg när jag tänkte typ så. Nu, om det var kanske så 2014-15, då märkte jag att liksom, klimatet i sociala medier hade förändrats. För då kom jag ihåg att jag tänkte så här: wow, alla tror verkligen att deras åsikt räknas. Alltså det gör den ju, men också inte. Nej, men, du vet att, men det är alltid samma personer som hör av sig till mig. Det är liksom Bengt, Lennart, Micke och Stefan. Det är liksom det är de människorna. Det är liksom, det är sådana vita män som som är jätteirriterade på mig. Och som aldrig har blivit kritiserade för sin egna position. Det är, alltså, och det är inte bara så kommentarer. Alltså, jag har ju levt under dödshot så mycket. Jag har levt liksom, jag har haft vakt, säp, och jag har haft liksom personer som har följt mig till min bil, stått utanför Peter utanför min studio, alltså som har skyddat mig. Men det är också så när man är frilans, ja, då står den personen utanför mig, alltså utanför min studio. Sen när min pass är slut, ja, då går jag bara hem. Vem ska skydda mig då? Och det är också så att alltså, vi lever i ett så super nyliberalt samhälle där alla ska klara sig själva. Men vi ger sken av att vi är ett så, att vi rider på så gamla sossetider. Men alltså det är ingen som, det är ju, by the end of the day så är det ju, mitt nätverk är ju mina kamrater liksom och min familj. Och när jag har en partner så är det väl den. Men det är ju inte, det har ju inte, alltså typ när jag jobbat på Sveriges Radio, de har ju inte skött det bra. Sen när jag jobbat på Fyran har de gjort det jättemycket bättre till exempel. Att de alltid har haft koll på mig, liksom. Jag har alltid haft vakt och sådär.
Går du runt med en känsla av rädsla?
Nej.
Nej. Så du känner dig väldigt så i kroppen och intonad och går inte runt och tänker så här. Jag tänker av ett, det är ju typ ett trauma och då kan det bli att man så här, tittar bakom sig om någon...
Inte just nu.
Nej.
Och, nej. Och jag hade verkligen kunnat vara så liksom nu. Men nej. Nej, jag, faktiskt rent krasst så tänker jag också så. Alltså vill någon mörda mig så gör de väl det.
Fan vad coolt.
Nej, det är inte coolt. Det är bara, vad ska jag göra? Sen bara, varför skulle de mörda mig?
Ja. Ah. Nej, men jag vet att jag tänker så här, när man ändå har vuxit... Alltså, när man gör någonting, när man är extrem och uttrycker sig och man har starka åsikter och sådär... Så man kan ju fortfarande, ett resultat av det kan ju fortfarande vara att man går runt och är rädd.
Mm, absolut, men jag ska också bara säga, jag är inte extrem. Nej. Den här världen som är extrem.
Ja, jag fattar, men alltså, jag märker ju mycket hur samhället ser ut idag. Mm. Det är att ibland så diskuterar jag med mina vänner att så här, enligt dem så är det bara en åsikt, som någonting som de håller starkt och som de tror på. Mm. Men om de går ut med den, då blir de bemötta så... aggressivt och så hotfullt att så här, du, så att nästan, jag brukar säga så här, att det är nästan farligt att vara medveten idag.
Ja.
Alltså för att det är de människorna som får skit, medans andra som sitter bakom datorn och är som troll, som liksom hittar någonting du gör och så vill de skriva. Men när du går in i en diskussion med dem så märker du att det tar ju stopp, för de har ju ingenting att säga.
Nej, jag vet. Nej, men jag tänker jättemycket alltså överlevnadsstrategiskt, vad jag ska orka med.
Fattar.
Hur mycket jag ska orka. Jag vill vara en mamma liksom, och jag vill vara en dotter som inte oroar mina föräldrar mycket, och jag måste ta hand om mig själv, min kropp, min ADHD. Alltså jag har, nu känner jag mig så bra som jag mår nu har jag aldrig mått. Jag är så typ så, är is med mitt liv. Jag hittar typ så balans med att, alltså för 5 år sedan, när mitt barn var 1 år, då började jag träna igen, liksom mycket.
Vad tränar du?
Jag tränar typ styrka och brasiliansk jiu-jitsu.
Fint.
Och då var det som att jag var så här, aha, då föll allt på plats. Jag bara, det är därför jag var typ, alltså det gick bra för mig i skolan, för jag tränade handboll hela mitt liv. Ja, om jag tränar mycket, då funkar jag bättre liksom. Så, och jag märker ju det, men också min klubb som jag tränar på, det är liksom som mitt andra hem. Jag älskar det. Och jag är inte bra på brottning. Alltså jag är en sån noob, och det är också en sån jävla grej för mig. Att liksom vara 40 år, gå in på mattan och bara... Du vet, i alla rum jag går in i så vet folk typ redan vem jag är, eller så har de en författad mening. Och där går jag bara in och är sån jävla nybörjare, är så jävla dålig. Okej, nu är jag lite bättre, men du vet ändå att jag... Det är så skönt att bara vara så en nolla liksom.
Vad misstar folk dig från att vara?
Att jag är hård.
Ah, okej. Okay. Det har jag aldrig känt med dig.
Nej, men det är väl också för att du är inte en sån person jag skulle vara hård mot.
Nej.
Jag tror många killar. Och typ kanske tjejer som inte är som du och jag. Alltså tror att jag är hård. Jag är ju stenhård, men man får ju välja sina tillfällen liksom.
Mm. Och för det kan jag också känna med mig själv. Att när man pratar om det här liksom, skyddet och så. Känner du så här, vad krävs det av dig för att vara sårbar fullständigt?
Jag är det. Jag är supersårbar. Jag är jättetransparent. I min kommunikation, oavsett om det är med dig eller typ någon jag dejtar. Mm. Eller, jag vet inte. Jag är helt ointresserad av att ha relationer där man inte får se hela mig. För jag tycker inte att, jag tycker den här sårbarheten kostar inte så mycket för mig. Jag har ingenting att skydda. Mm. Alltså jag behöver inte vara hård. Är jag hård så är det för att det situationen kräver det. Men det är inte, jag behöver aldrig skydda mig själv. Jag är så trygg i mig själv liksom.
Och det är väldigt fint hur du beskriver vad sårbarhet är för dig.
Mm.
För det känns som att, tycker du det är läskigt att sitta i jobbiga känslor?
Nej.
Nej. Så du har inte så här, om jag frågar dig så här, vilken känsla är mest jobbig att sitta i?
Att vara kär.
Mm.
Eller om någonting är, om det är något dåligt med min son såklart. Men det är liksom som, det är någonting man inte kan påverka så där. Men jag tror att, alltså, jag är inte rädd för att vara sårbar. Jag behöver inte vara cool eller tuff liksom. Varför ska jag vara det? Eller förstår man det? Jag är också cool och tuff. Men jag är inte det för att jag vill imponera på någon. Utan då är det bara för att jag är det.
Så här, vi lever ju också i ett samhälle idag där man vill vara cool. Och där man vill vara tuff. Och där egot liksom styr oss i olika, liksom, vad ska man säga, i olika rum där vi typ, ja men, vi visar inte vår sårbarhet. Mm. Och vi visar alltid bara det som är väldigt bra. Vilket jag tycker är jätteproblematiskt i vårt samhälle idag. Och jag tror att, för jag lyssnar mycket på när du pratar och saker som du berättar. Och det enda jag kan så här rulla tillbaks till är att du har en trygg uppväxt.
Alltså, ja, du både har och.
Men jag tänker så här, när du pratar om dina föräldrar så pratar du om att ni har en bra relation och allt det här. Och jag tror att det sätter sina spår i också hur vi bemöter andra människor.
Ja, men jag är också uppfostrad av föräldrar. Alltså, min relation med mina föräldrar har inte alltid varit bra, men vi har ansträngt oss. Och jag har inte, och de har väl inte heller nöjt sig med att den har varit, alltså jag har varit skitjobbig person. Skitjobbig att vara förälder till. Och syster till, tror jag också. Men jag tror att, dels så kommer jag från ett hem där vi alltid har pratat om döden. Min pappa är teolog. Och båda mina föräldrar är konvertiter, de är katoliker. Men liksom inga sådana, with all due respect, inga galningar. Du vet, de går på Pride och du vet, allt sånt där. Vi har alltid pratat politik hemma. Vi har varit nära döden mycket. Vi har missbruk i min släkt. Vi har liksom förlorat unga släktingar, vänner. Min syster blev sjuk när hon var 14. Alltså det har liksom inte funnits plats för att låtsas att saker är bra. Alltså mina föräldrar liksom, det finns inget så typ så att man ska låtsas att man är en så här lycklig familj. Alltså min familj är som den är. Mina föräldrar har ställt krav på mig, de gör det fortfarande och det tycker jag är så jävla gött med dem. Mina föräldrar har uppfostrat mig och min syster att vara intellektuella, tänkande varelser. Och det har de ställt krav på. De har uppfostrat oss som att vi är kapabla att ha diskussioner. Och det är någonting som jag bär med mig skitmycket, speciellt när man får barn själv. Att man sa, wow, de här diskussionerna hade mina föräldrar med mig. Därför har jag liksom från början, från att min son var liten, pratat om saker även om han fattat skit. För att jag vill att det ska vara normaliserat i vår familj. Att det är högt i tak. Och liksom, det är skitviktigt för mig att han får vara ledsen och sårbar. Och gråta och vara arg. Speciellt eftersom han liksom, är född med snopp, whatever. Att han så här, du får vara vad du vill, men du ska inte bli liksom en tuff kille som håller saker inom dig.
Ja, men okej, okay, vad är du rädd för döden?
Men jag tycker att det liksom är, jag vill inte dö för jag vill gärna vara med liksom. Mm. Och jag vill framförallt inte dö nu när jag har ett barn. Mm. Jag vill inte dö för att jag vill inte att mina föräldrar ska bli ledsna. Men jag är liksom, fan, det är väl inte död. Det är väl det är ju vi som blir lämnade, liksom. Som är, det är så jävla onödigt bara. Mm. Alltså, det... Jag vet inte. Jag har ju en nära vän som är liksom i en stor sorg. Och det är liksom... Jag menar, döden i sig, ja. Men det är liksom efter vården. Det är det liksom att hitta nya strategier när man har förlorat någon heavy.
Och det är det. Vi alla har ju... alla har vi olika tillvägagångssätt. Mm. Men jag också tror väldigt mycket på att så här, våga vara i smärtan. Det är det som förändras väldigt mycket.
Mm.
Och hur känns det för dig att ha... Vad ger ditt... vad säger man? Ditt liksom moderskap. Vad är ditt så här, tillvägagångssätt det viktigaste för dig?
Att vara... Alltså att vara omhändertagande såklart. Men det kommer väldigt naturligt för mig.
Mm.
Nu när jag på vägen hit när jag fick skjuts av vår gemensamma kompis Adel. Så när vi stod och pratade. Då, alltså utan att tänka så drar jag upp hans tröja. Och du vet. Jag stoppar om honom. Jag bara, alltså jag är gränslös. Han har 2-4-åringar med mig. Alltså jag är väldigt omhändertagande. Och det kan nog anses som gränslöst i många relationer. Det handlar inte om att jag vill äga någon, utan det handlar bara om att jag är sån. Min mamma och pappa är likadana och jag har många vänner som är likadana. Men jag tror det som är utmaningen för mig, som jag inte fattade innan jag var förälder och innan, alltså nu är mitt barn 6, så då kan vi kommunicera, det är att vara sann, att han ska få se vem jag är.
Berätta mer.
Men jag vill att han, jag vill vara mig själv med honom. Jag vill inte ha så en mammaroll. Jag vill att han ska se mig så som jag är med mina kompisar. Alltså med viss... Ja. Viss skillnad såklart. Jag vill att han ska uppleva hela mig. Så som jag känner att jag har gjort med mina föräldrar. Alltså att jag inkluderar honom i min humor. Och jag vill att han ska vara med mina kompisar. Och liksom... Att han ska få vara en del av mig. Alltså hela mig liksom. Alltså utifrån det som han är intresserad av eller vill. Men jag vill ge honom hela den buffén liksom. Och det har mina föräldrar gjort. Och nu var jag nere i Lund hamdagen hos min bästa kompis. Och jag sa till henne, bara, fan du är så jävla fin med dina barn. De jag har ju känt hela deras liv. Och hon bara, vadå? Jag bara, men du sa det själv. Och liksom, de vill, alltså jag var också så. De är liksom 10-8 och de vill vara med mig. Och för mig är det helt sjukt. Jag bara, för vill du? De bara, för jag missar mitt tåg. De bara, snälla missa. Missade andra också, så kan du vara med oss. För Emma skämt om att jag skulle vara där till nästa söndag då. Och hennes son bara, är det sant? Jag bara, nej. Han bara, vad fan vill han hänga med mig för? Så 10-årig kille som jag ska fotboll, varför vill han vara med mig? Alltså det är typ bästa betyget för mig.
Jag får en känsla av att du möter människor där de är.
Ja, men det gör jag ju.
Och det blir så här... Och det påminner lite om mig själv.
Mm.
Och jag vet inte om det är så här att typ resan man har gjort med sig själv. Mm. För det känns som att så här, okej, där tror jag att du mötte honom i den han var.
Mm.
Och du visar säkert hela dig. Han kände sig säkert sedd. Mm. Och just det här som du beskriver, din liksom nakenhet. Mm. Och jag tror att det blir så autentiskt. Mm. Och jag tänker att så här, vem man än möter...
Mm.
För det är det starka minnet jag har av dig. Det var att jag mötte dig, det blev djupt. Du lyssnade väldigt mycket på mig och frågade mig saker. Mm. Och du var intresserad och jag var intresserad. Och det någonstans så här, och även om jag inte har sett dig så här att dagligen, att liksom det gick flera år, så det är ett väldigt starkt minne jag har av dig.
Fint. Ja, men jag minns också det.
Så jag tror att det måste vara också så här, mötet du har gjort med dig själv.
Ja.
Att möta människor vart de än är. Och det du beskriver i så här, med din son, att han ska se hela dig. Och det är inte självklart.
Nej, men jag tror också, det finns många olika komponenter. Dels tror jag att det handlar om att jag är helt orädd. Jag är väldigt orädd för de jobbiga känslorna. Mm. Jag är nyfiken, inte inställsam. Jag är nyfiken på människor.
Mm.
Jag vill ställa dig 1000 frågor liksom. Mm. Och sen så tror jag också att jag har ju absolut ett medberoende som jag har jobbat ganska länge med. Som det kan ibland alltså blåsa upp på fel sätt. Inte så kanske när jag träffar dig, men medberoendet gör ju att man blir... Alltså det värsta med medberoende är att man förlorar sig själv. Men det bästa med medberoendet är ju att man... alltså om det finns något positivt, är ju att man är intresserad av andra människor och lär känna dem. Men jag vill ju bara ha det där fina. Och på senaste året har jag verkligen dealat så mycket med det där.
Hur har du dealat med ditt medberoende? För det är ju så många människor som är medberoende.
Ja, genom att prata om det med... Jag har en nära vän som är ren. Kanske så han har varit ren i 4,5 år. Vi pratar skitmycket om det. Han är så här CAA. Och vi pratar jättemycket om det. Och hans resa gör ju honom... Han är 1000% transparent. Vi pratar om allting. Och med honom kan jag ju vara likadan. Och han kan vara krass mot mig och bara... Du vet att den här personen kommer att förändras. Det är du som måste ta de besluten. Och sen tror jag också... Alltså du vet, när man pratar om self-love. Alltså det är inte att man måste älska sig själv hela tiden. Men att man i alla fall har... kan zooma ut och se... Nu är du helt dum i huvudet, Kakan. Alltså, vad håller du på med?
För det här
det som jag har praktiskt gjort är att jag går i traumabehandling och har gjort några år hos en otrolig terapeut. Och kör EMDR.
Det är jättebra.
Och nu har vi gått vidare med... Jag vet inte vad det heter. Men typ, vi pratar...
NLP alltså, eller?
Nej, och vi har gjort mycket det här.
Ja.
Och... det är liksom... Vi sitter och pratar... Eller vi pratar liksom inte så mycket... Och sen känner jag olika sådana punkter. Så känner jag liksom i kroppen. Det låter flummigt, men hon är också...
Nej, men det är inte flummigt. Jag tycker det är coolt.
Ja.
Men kolla, för du pratar om ditt medberoende och så. Och jag vet inte exakt hur ditt är. Men det finns ju också så här att det finns en önskan att vara omtyckt när man är medberoende. Och har det någonstans... Det har inte speglats i så här hat och så du får... Sociala medier, alltså typ de här männen som...
Hur menar du speglats?
I att, eller att, så här, att de har starka åsikter om dig. Och att de tycker saker och att de har skrivit saker till
du
dig.
Du menar om du har gett för mig?
Ja.
Alltså, jag tror liksom jag alltid vetat vem jag är.
Ja.
Och det, alltså jag menar, deras åsikter skiljer sig ju inte från samhället stort.
Nej.
Alltså 99,9% av allt hat jag får handlar om att jag är tjock. Alltså det är nästan som att det är skrattretande.
Man bara, det är verkligen.
Gud, ni får komma. Alltså fetthatet är så stort. Man bara, men du får komma med något nytt. Och du vet ändå att jag har så här, du vet, levt öppet lesbiskt hur många år som helst. Det kommenterar de aldrig.
Men alltså det där är ju jättehemskt med tanke på hur liksom unga tjejer får...
Ja.
Och vad, har det funnits någonting i dig att, så här, att du vill hjälpa unga tjejer som själva går igenom sånt?
Ja, alltså alltid. Jag tänker att varför jag ens blev en offentlig person var för att jag tänkte att jag kunde förändra saker genom det. Och genom kanske att bara visa, så här kan också en kvinna vara. Kvinnor behöver inte vara... lyckliga och bli lyckliga för att de är med en man. Men det kan man också bli. Men jag menar, det är inte bara... Jag ville liksom visa att det finns andra sorters människor. Andra sorters kvinnor liksom.
För det jag har märkt nu i samhället, vad heter det? För det är ju väldigt populärt nu att man ska vara jättesmal.
Det har blivit inne igen.
Det har ju blivit inne igen nu. Det heter någonting speciellt. För det jag har märkt... Jag pratade med en kund...
Inte Pro-Anna.
Jag kommer inte ihåg, jag pratade med min kund om det och då berättade hon bara, ja men nu har det blivit det här att det ska vara anorektiskt. Alltså, för jag har ju märkt nu på sociala medier, alltså, jag har ju märkt ett skifte från att det var lite så här curvy, att det ändå blev inne, till att det nu har blivit så här att folk... Det ska,
ja men
folk
Pro-Anna, att man liksom... Det är också,
anorektiska bilder typ.
Ja, alltså jag känner mig så... Alltså vet du, jag har ändå jobbat i modevärlden också. Jag känner mig så långt ifrån det. Alltså jag tror också att det är för att jag alltid har tränat mycket. Och aldrig varit speciellt intresserad av vit musik på det, förutom country. Jag har alltid lyssnat på rap. Och att det var jätteviktigt för mig när jag var liten att ha... Jag växte upp på 90-talet, då var det verkligen så heroin chic. Man skulle vara, du vet, väga 45. Här kom jag med liksom en göt och bara... Jag kollade aldrig på de tjejerna. För mig var det bara så, Queen Latifah. Du vet, det fanns bara så här thick tjejer som jag kunde identifiera mig med. Vilket också var jätteproblematiskt eftersom jag är vit. Och det fanns ingen vit som jag kunde identifiera. Det var bara liksom svarta tjejer. Men det var ändå liksom en räddning för mig.
Hamnade du i identitetskris?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det var alltså, men mycket självhat, absolut.
Och självhat för att du var, att du tyckte att du var tjock då, eller?
Nej, jag var tjock. Eller för att människor tyckte att det var fult. Men också typ när jag kollar tillbaka på när jag var så i gymnasiet. Alltså jag var inte, jag var så thick, jag var skitsnygg. Och jag är skitsnygg nu med. Men det, alltså det var liksom, det är svårt att navigera i en värld när man inte är normen. Oavsett.
Och hur, alltså, jag tänker så här, alltså, och det här kan ju vara triggande liksom, men det skiter jag fullständigt i. Jag tycker till exempel att vi liksom de äldre, vi som ändå har så här plattformar, du har ju väldigt liksom mycket större plattform typ på Instagram och sånt. Jag tänker så här, hur ska vi rädda, för jag känner ett kall för de här unga tjejerna. Ja. Jag får ju panik när jag ser så här influencers som sitter och lägger upp på sig själva där de är liksom anorektiska, och då blir jag så här, shit, stackars den här kurviga tjejen.
Men jag tänker liksom, dels tänker jag att det är helt annorlunda nu. Alltså nu finns det, man kan vara kurvig och folk tycker att det är liksom sexigt. Eller, och det är det som är så jävla hemskt, att bara, varför ska man ens behöva tänka på vad som är sexigt? Men så är det. Man blir bedömd utifrån om man är fuckable eller inte liksom. Men jag tänker att jag är en motvikt hela tiden genom att finnas. Genom att vara på Talang som jag är programledare för. Eller liksom sitta i tv eller bara leda liksom Ellegalan som jag gjorde i 1000 år. Att bara vara en annan kropp i de här utrymmena. Och våga prata om saker. Alltså jag menar, alla miljardintervjuer jag har gjort har jag ju tagit chansen att prata om saker som är viktiga för mig liksom.
Och vad är ditt konkreta verktyg till unga tjejer som känner det här självhatet?
Ha bra relationer. Ha ärliga relationer med dina tjejkompisar. Eller liksom queerkompisar eller kompisar. Jag tror att det är oundvikligt att ha jobbiga perioder i livet.
Har du haft olika typer av flyktbeteende genom åren?
Ja, det är klart jag har haft det. Ja, det tror jag.
Har du haft något konkret som du alltid har gått till när självhatet fanns där?
Nej, men du vet, ja, alltså för mig har det inte varit så, oj, nu har jag fem minuter självhat. Alltså jag har varit genomsyrad av självhat. Samtidigt som jag har varit ganska blasé inför det, men också haft ett bra nätverk. Och, alltså jag har kompisar som ser ut som supermodeller, är skitsmarta, har bra jobb, som har ett självhat som är liksom, jag vet inte. Alltså det är så stort. Och där är inte jag i närheten nu. Jag har inte det längre. Men jag har också alltid varit så, fuck it. Jag vill göra min egen grej.
Och hur var du när du var typ 7-8 år?
Jag pratade med mina föräldrar om det nu när jag var nere i Lund. Först pratade jag om det med min kompis som är något år yngre än mig. Vi var på västkusten i fredags. Och vi var så här bastade och badade, bara hon och jag på ett så asfint hotell. Vi träffades när vi jobbar på Kollo för barn med autism. Och vi har känt varandra i 17 år. Och så sa jag så, jag minns mitt första minne. För jag pratade om att min son går på dans. Jag minns mitt första minne. Då var jag 4 år. Min mamma var gravid med min syster. Jag gick på någon sån, alltså gymnastikdans. Man hade typ som en sån blå baddräkt med ärmar. Och en sån pinne med något sidenband. Så stod jag där i Lunds idrottshall. Och så börjar musiken. Och så kom jag ihåg att jag tänkte så här, den här dansen har jag gjort 1000 gånger. Varför ska jag göra samma dans igen? Så bara, då körde jag typ någon egen dans där på kanten. Det finns typ en bild så här på innan vi kör. Man typ ser mig typ helt rastlös. Ja, det var liksom min första. Mitt första minne. Och det minnet var också väldigt färgat av att jag hade en glass. Och så gav jag den till mamma. För att jag skulle upp och då uppträda. Så jag så fucking sur på henne när jag kom tillbaka. Så jag var i min glass. Hon bara, ja den smälte så jag var tvungen att äta den. Jag bara, mamma det där var riktigt dåligt. Ja, men jag försöker liksom. Jag vill aldrig vara så en duktig mamma. När min son går på dans. Jag bara, gör en grej. Stör inte andra bara. Visa respekt. Men gör din grej. Så pratade jag. Vi var och firade min mamma som har fyllt 70. Så pratade jag om det minnet. De bara, ja. Det var väl bara en av grejerna.
För då måste jag fråga så här, hur var du när du var då i tonåren? Precis samma sak.
Nej. Då var jag nog verkligen att jag försökte hitta... försökte liksom hitta kanske mer... Då trodde jag nog att det kanske kunde finnas en chans att jag skulle vara normal. Alltså jag spelade handboll. Jag var liksom försökte hålla på i skolan. Men det var också så att alla mina kompisar... Jag var liksom kompisar med de snyggaste coolarna. Så här, de skaffade pojkvänner och jag var så här... Verkligen en kille. Alltså jag fattade ingenting. Jag bara, hur ska jag någonsin kunna ha en kille? Alltså det fattade ingenting.
Du fattade inte då att du var lesbisk?
Nej, men det var jag liksom verkligen... Det satt så jävla långt inne för mig att erkänna. Alltså du vet, jag var redan ett freak. Skulle jag vara lesbisk också? Nej, det skulle jag inte orka med. Men sen erkände jag det.
Och när kom du ut?
Ja, man kom ju ut hela tiden egentligen. Men jag var kanske ändå så 20, 21. Det var liksom ganska sent.
Mm. Och hur togs det emot av dina föräldrar?
De bryr sig ingenting. De var så här, ja. Jag var så här, hallå. Det är annorlunda att vara bög och lesbisk. Vi förtryckta på helt annat sätt. Och de bara, Och då lyssnade de. Alltså, min gudfar är bög. De har liksom vuxit upp i det där. Min syster brydde sig ingenting. Mina kompisar var så här, ja.
Men hur tycker du det har utvecklats idag?
Jag tycker att det finns en sån fruktansvärt nyliberal. Alltså som en sån bara... Att man bara repeterar och repeterar att det är så himla bra för HBTQ-personer här. Och jag menar, säg när du såg två bögar hålla handen på stan senast.
Jag tror jag aldrig har sett det.
Man kanske under Pride någon gång och då blir jag så lycklig att jag liksom dör. Man ser ju typ kanske lite tjejer då och då.
Inte det heller.
Nej, men jag tycker att det är så här, det är skithårt klimat liksom. Mm. Och att man hela tiden bara repeterar den här lögnen om att det är så himla bra här. Transvården i Sverige är skitdålig. Mm. Transpersoner i Sverige mår jättedåligt. Nej, jag hoppas liksom att det allt går åt helvete i det här landet.
Och hur, när du säger så här, den här lögnen, vad tycker, alltså, hur ser lögnen ut enligt dig att i det här samhället?
Att det är toppen av HBTQ-person här.
Ja, okej.
Okay. Och jag vet inte vem det är som håller på att repetera den lögnen. Kanske typ rika vita bögar.
Mm.
Men inte vi andra HBTQ-personer liksom. Mm.
Men det är intressant för att man pratar ju mycket om, alltså så här, vi är ett Sverige ett demokratiskt land. Alltså, och det är yttrandefrihet och jadi. Men jag inser att det funkar inte riktigt så här.
Alltså, jag skulle inte säga att Sverige är ett demokratiskt land där man kan liksom, man får bränna Koranen.
Men du får inte grilla korv på samma ställe?
Nej, men framförallt du får bränna Koranen, men man får inte, vår statsminister typ håller ett tal och blir avbruten. Då tycker han att det är odemokratiskt.
Alltså men hur kan det, alltså, för jag tänker så här mycket att när vi pratar om egentligen allt som har hänt. Jag är väldigt insatt i det som har hänt alltså som liksom med Palestina och allt det här, för att jag är palestinier själv. Och ser väldigt mycket liksom på sociala medier, vad folk väljer att dela, hur de pratar. Och lyssnar mycket på när han pratar vår statsminister och tänker så här, tror han på det han säger själv?
Jag tror att han representerar väldigt många svenskar. För jag då som kommer ha en politisk bakgrund och som har varit liksom intresserad och är kunnig i liksom frågan om ockupationen av Palestina, alltså Israels ockupation. Mm. Jag tror att det finns en sån enorm kunskapslucka för människor.
Mm.
Hos människor.
Mm.
Och det märks ju det märks ju i liksom våra medier. Exakt. Alltså våra gemene journalister är helt dum i huvudet. Mm. Det finns ingen, det är liksom, det är en rädsla. Och du vet, vi var inte ens med i andra världskriget.
Nej.
Alltså i Tyskland finns det en skuld mot liksom judar som färgar hela deras kommunikation. Vi har inte ens, alltså vi absolut att nassarna fick åka tåg genom Sverige. Och vi var neutrala. Men vi har inte den historien.
Men och sen är det så också så här. Vet du, jag hade faktiskt en kund till mig. Som vi satt och diskuterade så här. Och så var hon så här. Men det är helt okej att inte veta. Det är helt okej att vara omedveten i vissa situationer. Som till exempel det här med Palestina och Israel.
Det tycker inte jag.
Ja, men typ att så här, det är bättre att vara tyst än att liksom uttrycka sig. För att det är väldigt många som uttrycker sig, alltså jag tycker det för att, kolla, och jag ska förklara för er varför. Det är för att det kan sitta personer på en podcast och så kan de sitta och bara, ja alltså jag tog ju in dig här forskare och så här, du är jättekunnig på det här med Palestina och Israel och nu har jag ju så även börjat läsa Koranen för att jag typ inte vill döma någon religion. För mig är det så efterblivet att du kan sitta som en medveten person med så många lyssnare att du sitter och pratar om Koranen nu. Och din person där som du har bjudit in, det här är någonting som har stannat hos mig för det, jag blev supertriggad av det.
Vilken podd var det?
Det var den här framgångspodden. Och då säger hans gäst att så här, han bara, ja, Israel har ju visat, och han presenterar honom som statsvetare, han presenterar honom som forskare. Mm. Jag tänker nu, han har tagit in en bra gäst. Den här personen kommer, han kommer utföra den här podcasten superbra. Då säger han så här, Israel har ju visat att de vill vara snälla liksom, och de inte vill döda civila. Det är därför de varnar innan de bombar.
Men då har inte han kapacitet att göra den intervjun.
Men det är det jag menar, och då blir jag så här, det är för många människor nu, tycker jag. Det är okej. Okay. Alltså det är okej okay att det här är populärt nu. Det är en trend nu. Men du är inte rätt person att prata om där. Jag fattar att det är aktuellt att prata om Palestina och Israel. Och då blir det så här, åh vad coolt. Nu kanske jag ska få jättemycket lyssnare här. Och det tycker jag för mig är oroväckande. Mm. Så då tänker jag så här, då är det okej okay att du är tyst och inte vet något.
Ja, men det är inte jättesvårt att läsa på.
Varför? Ja, det verkar ju vara det, eftersom att hur kan man koppla som vuxen man Palestina-konflikten, alltså det är inte ens en konflikt, men Palestina och Israel, och tror att du ska läsa Koranen för att bli medveten, alltså det är, för mig är det ganska allvarligt att du väljer att uttrycka det.
Nej, men alltså jag har inget hopp om, men alltså bara för att en podd har liksom många lyssnare så det betyder ju ingenting, alltså det betyder ju inte att man är en smart person eller liksom att. Det är samma person som intervjuade Jimmy Åker som kom igen. Alltså vad tror man om den podden?
Ja, men vet du vad jag tror? Jag tror att vi når ut till, vi spär på det här hatet. Vi spär på den här omedvetenheten. Vi spär på den här okunskapen. För vi säger ju nu att någon lyssnar på han nu. Även om jag tycker, och vi tycker precis samma sak. Så kommer alla de här lyssnarna nu, de bara, aha just det är där svaret ligger i Koranen. Det är det jag känner panik för.
Ja, alltså jag har panik för, alltså folk är fan inte kloka. Men och framförallt, jag tycker att det är så jävla intressant generellt med, jag brukar tänka på USA eller liksom Sverige, att vi är liksom en av sådana länder där vi har, alltså vi är ett klick bort från så mycket kunskap. Och människor väljer att inte ta sig till den kunskapen. Alltså sen kommer jag absolut, jag kommer från en familj där liksom vi har värdesatt diskussion och kunskap och att vrida och vända på allting. Och jag fattar att alla inte gör det. Och det är också så här, min mamma är undersköterska, hon är inte medelklass. Min mamma är undersköterska, jobbat natt hela livet. Mina föräldrar är mentalvårdare, båda två från början, kommer från. Så att min mamma var underklass.
Nej. Hon som.
Arbetarklass. Ja, de är båda arbetarklass från början. Alltså det behöver inte vara klassrelaterat huruvida man har kunskap eller inte. Men det är ju liksom, alltså för mig är det är oroväckande att man inte kan förkovra sig i sanning liksom. Mm.
Men jag tror man vill måla upp en bild apropå det här som du sa med liksom att om man har sett så här, ja, men två lesbiska eller två bögar gå liksom fritt eller hålla handen. Det är ju hur man målar upp. Det är därför det är så här att vi ska tycka och tänka och ha den här yttrandefriheten. Det är också bullshit. Alltså det har jag ju märkt nu. Jag har ju märkt nu jättetydligt med liksom den här grejen som har hänt i Palestina. Att hur våra politiker väljer att uttrycka sig apropå att så här. Och sen så bara, nej men nu har det kommit fel information. Nu sprids det fel information om mig till hela världen att Sverige är islamofobiskt. Men det är ju ni som själva har satt er i den här situationen. Och det är självförvållat. Så hur fan kan du skylla på dina invånare? Hur fan kan du skylla på att det är någon som har filmat dig där du skulle säga själv. Alltså jag tror jag hörde vad han sa. Själv. rättighet, alltså jag tror han valde något annat ord och jag bara,
hans,
men nu...
Ja, precis. Nej, men jag är, det är, alltså jag har typ aldrig upplevt en sån, hos mig själv, en sån uppgivenhet politiskt så som det är nu i Sverige. Folk är...
Skriver folk mycket till dig när du uttrycker det så?
Ja, men jag får ju jättemycket kärlek. Alltså jättemycket.
Wow.
Här plötsligt har man så 200 nya palestinska... Du vet, så följer jag med så här palestinska flaggan från hela världen. Jag får skitmycket kärlek alltså.
Jag tycker det är jättefint allting som du, alltså, som du har lagt upp och skrivit. Och också den här medvetenheten som du har. Att du liksom påläst också. Så att det inte bara att du uttrycker dig.
Men du vet, där jag kommer ifrån. De flesta, eller alla mina kompisar är sådana.
Mm.
Alltså de...
Därifrån, är du från Lund?
Ja, jag menar inte från Lund, men därifrån mitt nätverk är sådana. Det är liksom, alla har det intresset. Alla har politik som intresse. Folk har olika bakgrund, absolut. Men alltså, vi har ett politiskt intresse allihop.
Men det går ju inte i linje så mycket med hur det är när man jobbar offentligt med tv och sådär. Är det inte så? Att det finns vissa krav, att man kanske ska uttrycka sig.
Nej, precis. Men det är bara vad man säger. Man kan ju...
Jag fattar. Och jag såg ju också, så här, på tal om något helt annat, från politik till liksom dina produkter. Vilka jävla grymma grejer.
Har du inte fått dem?
Nej.
Jag ska skicka till dig.
Berätta, vad inspirerade dig till att starta det här?
Nej, att jag skilde mig och jag var tvungen att tjäna mer pengar.
Du är helt ärlig.
Nej, men vad ska man, alltså, det är också så här. Jag kan så mycket, jag har skrivit om beauty i så många år. Jag liksom tipsar om, du vet, massa produkter, jag testar massa produkter. Och sen bara, varför ska jag tjäna pengar till typ så L'Oreal? Eller liksom, varför ska jag tjäna pengar till de som redan är så här miljardärer? Och jag tänkte, jag måste bara ta all min kunskap och sätta i de här produkterna.
Och vad är det som är speciellt med de här produkterna? För du har jobbat med beauty några år, då fattar ju du vad som är...
Men att det, de är... Jag tycker inte man behöver ha så 300 serum. Jag tycker man, alltså jag gillar aktiva produkter. Jag vill typ se skillnad. Och vi har typ så, första saken som är bestämd. Vi ska inte hålla på med att kalla någonting så anti-age. Alltså mina produkter riktar sig inte mot 16-åringar eller 20-åringar. Utan liksom min ålder, uppåt, lite yngre. Och att man så här, man vill ta hand om sig.
Mm.
Och det är kul.
Mm. Okej, och vad händer framöver?
Jag ska fortsätta gå i min terapi. Det är också så jävla gött att liksom vara terapinvan. Och att... Alltså nu sa min terapeut så. Hon bara, hur mår du? Jag bara, jag mår jättebra. Hon bara, vet vad? Då blåser vi bara rent hus. Så nu går vi ner liksom och gräver i ännu mer saker. Jag är så mottaglig för det. Jag försöker bli bättre på brasiliansk jutsu hela tiden. Det är där, alltså, jag är trött på mig själv. Men idag så faktiskt en som jag brottas med. Det blir så mycket bättre. Men jag hatar mig själv. Hatar den jävla sporten och älskar den. Jag håller på med ett glasprojekt. Jag har ju gått keramik och glas på konstverk. Så jag håller på med ett glasprojekt på Kosta tillsammans med en annan konstnär, Hanna Hansdotter. Vad gör jag? Jag är i min ateljé, jag tränar. Jag tar hand om mig själv.
Och om vi riktar oss ut till våra lyssnare. Vad betyder hitta hem för dig? Inspirera alla där ute.
Alltså jag tror att hitta hem betyder typ att jag är ärlig mot mig själv.
Ärlig mot dig själv,
ja.
Fint.
Och det är ju tusen saker. Avsluta dåliga relationer. Gå i terapi. Liksom, och våga liksom vända på varenda sten. Och också... Alltså jag har också bytt liksom fokus. Alltså man kan bli high som fan av att vara känd och liksom bli igenkänd. Alltså det där är helt tomt för mig. Jag vill bara må bra. För det där är verkligen så att vara en känd person. Man tror att det kändiskapet och den uppmärksamheten ska ge någonting. Det ger en ingenting. Det är helt tomt. Alltså man får ingenting i själen. Och liksom samhället får det att kännas, eller man ska tro att allt det där är någonting. Det är bara luft.
Wow. Och för jag har ju väldigt många lyssnare och liksom tittare som går igenom den här resan med sig själva om att hitta hem. Och det är så mäktigt det här du beskrev exakt nu. Att det är, inte, det är själlöst. Du hittar inte dig själv. Och jag tänker så här.
Och det är också, det behöver inte vara kändiskapet. Det kan vara utseende, relationer, jobb, vad som helst. Som bara är så här. Ja, det där är bara helt tomt alltså. Men det tar ju tid att hitta det. Man måste ha sånt fucking tålamod.
Ja, och hur blir man mer sann mot sig själv?
Alltså, jag tror man måste våga liksom lyssna på sig själv. Och det är ju svårt alltså.
Mm. Men om du ska ge ett konkret verktyg?
Ja, alltså sluta umgås med människor som är horunga mot dig. Var med människor som älskar dig. På riktigt. Väl, alltså syna dina relationer. Mm. Alltså så fort jag ser en red flag, jag bara hej då.
Starkt.
Mm.
Och hur har det känts att sitta här?
Så mysigt, hade jag kunnat sitta med dig. Men jag liksom ställer dig, nu ska du komma till min podd.
Ja,
under
huden.
Till. Då, det är så mysigt. Men jag känner också en connection med dig. Jag vet att du har en big brain.
Det vet jag att du också har.
Jag vet.
Har det känts mysigt? Vad tyckte du mest var mysigt att prata om?
Det är mysigt att du är så genuint intresserad.
Mm.
Att du är så här, att du vill förstå, tror jag. Mm. Det, sån är jag också, jag vill förstå. Och att du vågar ställa frågor liksom.
Tack,
men tack du.
Det var jättemysigt. Och jag vill ha dina produkter.
Ja, ska jag skicka dem till dig. Uff, jag trodde det var att du hade såna.
Ja, det har ju blivit jag styrketränar. Vad fan är det?
Oh my god.
Din inspiration eller?
Ja, ah, men jag är livrädd för henne. Alltså vi är på mattan ihop ibland. Jag bara, rör mig inte.
Nej, men hon är liten, men hon är kraftfull.
Mm, alltså.
Ja, jag tränar ju hos henne på hennes gym.
Ah, ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps klockan 12 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag klockan 18. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.